Hej och välkommen till Stadsutvecklingspodden. Podden för dig som är intresserad av hållbar utveckling i allmänhet och hållbar stadsutveckling i synnerhet. I den här podden pratar vi om och väcker frågor kring allt som har med stadsutveckling att göra. I det här avsnittet ska vi prata om hur olika det är att vara ung kille och ung tjej i Malmö på offentliga platser. Podden görs av Institutet för hållbar stadsutveckling i Malmö som är en samverkansplattform för Malmö universitet och Malmö stad. Och tanken är att forskare och de som jobbar med hållbarhetsfrågor i kommunen möts här, byter tankar och idéer som leder till, ja just det, hållbar stadsutveckling. Och det är precis det den här podden också ska göra, inspirera, väcka tankar och kanske frågor. Jag som leder samtalet är journalist och heter Agneta Nordin. Som ung tjej och numera som ganska mogen kvinna så finns det platser i stan som jag inte känner mig helt bekväm på. Och jag är mer än säker på att de flesta tjejer och kvinnor kan skriva under på det. Vissa platser skapar en känsla av otrygghet kanske. Malmö stad har som mål att uppnå både jämställdhet, jämlikhet och delaktighet för alla stadens medborgare. Men det visar sig att det är en bit kvar, inte minst när det gäller de unga. Det visar Malmö stads egen rapport Ung livsstil som presenterades förra året. I rapporten konstateras bland annat att stadsrummet i Malmö är villkorat bland den unga befolkningen. Det är helt enkelt olika för killar och tjejer. Om det ska jag prata med Doa Altay som är ung, uppvuxen i Malmö och som nu studerar vid Lunds tekniska högskola. Doa sitter också med i referensgruppen för unga till Tillväxtkommissionen i Malmö. Med mig är också Johanna Sixtensson som är forskare vid Malmö universitet och som 2018 disputerade med avhandlingen Härifrån till framtiden om gränslinjer, aktörskap och motstånd i tjejers vardagsliv. Ni är varmt välkomna båda två.
Tack så mycket.
Tack så mycket.
Jag tänkte börja med att kolla med er båda. Mm. Upplever ni själva att det finns platser som ni inte rör er på? Vad säger Johanna?
Absolut så tänker jag att det finns rum som jag känner mig mer eller mindre trygg i. Och jag tänker att det är så kanske ganska klassiskt att det handlar om obevakade platser, oupplysta, kanske parker. Och ofta är det ju för mig i alla fall under mörkrets timmar som jag kanske undviker sådana platser helt enkelt. Vad säger du då?
Nej men precis, det finns ju alltid platser där man känner sig verkligen obekväm i eller lite, det är otryggt. Men sen kan det också vara så här att, eller hur jag som ung upplever det kan vara att vissa sammanhang gör att man liksom inte känner sig bekväm med den platsen oavsett vilken tid under dygnet man är ju
där. Vad är det för sammanhang tänker du?
Ja, det beror alltså helt enkelt på vem man är som person. Så det kan ju vara så här att men jag minns när vi pratade, jag och du Agneta, så nämnde, i telefon, då nämnde vi det här med exempelvis fritidsgårdar. Och där är det ju viss typ av unga som hänger där. Och sen det kan ju vara att jag eller att någon annan inte känner sig bekväm i just de här, den här, det här stället. Och det är liksom liknande. Mm.
Men är det för att ni är kvinnor och tjejer som det känns? Är det någonting ni har reflekterat över?
Ja, men det kan det ju vara, tänker jag. Alltså, det beror på. Det jag pratade om innan tänker jag nog har att göra med att jag är kvinna. Mm. Och det är så här någonting som liksom förs vidare generation från generation.
Att jag man ska vara säga, försiktig man får lära sig att,
och, precis, man får lära sig att gå inte själv hem när det är mörkt.
Men precis, eller, det är också det hur man är uppväxt också. Alltså, ens bakgrund spelar väldigt stor roll också.
Absolut. Mm. Men jag tänker precis som Doa säger att det kan ha med andra saker att göra också. Mm. Att du kan känna dig obekväm i vissa rum. Känna att du inte tar plats i vissa rum. Det kan ju ha med din hudfärg att göra. Eller din klassbakgrund och sådana saker. Mm.
Jag tänker att vi kommer till det.
Mm.
Men du, Johanna, du skrev ju din doktorsavhandling 2018 som bygger på en studie kring hur tjejers handlingar och rörelser villkor, alltså till och med kringskärs, och hur det tar sig uttryck då rumsligt. Varför vill du skriva om just det?
Ja, men det var, alltså det blev temat för min studie. Handlar dels om att Malmö ju under väldigt lång tid har dominerats av, ja, men en manlig historieskrivning kan man säga. Och även det mediala utrymmet domineras ju stor del av killar och unga män. Har gjort det under ganska lång tid. Så att jag ville liksom vända blicken mot tjejerna. Tonårstjejer som det är, 16-19 år i min studie. Och liksom försöka ta reda på mer om deras vardagsliv, hur de upplever att det är att bo och leva i Malmö.
Jag vill bara putta tillbaka lite. Hur den här manliga dominansen, hur märks den, menar du?
Ja, men medialt så är det väl en slags, inte minst liksom bevakningen av kriminaliteten i vissa områden är väldigt dominerad av unga killar och män.
Mm.
Så det är väl främst den jag refererar till där som får ges väldigt stor plats liksom i media också.
Mm.
Och sen historiskt så är det ju liksom den manliga rösten som också har präglat historieskrivningen. Den manliga,
alltså,
erfarenheten.
Att Malmö är en tung
industristaden, varvstaden, så. Så att därav så kände jag att det var dags att höra efter hur tjejerna har det. Mm. Vad de gör, vad de befinner sig, vad de tycker.
Vad var de viktigaste frågorna då? Vad var det som du ville liksom pinpointa där?
Ja, men alltså, på det stora så var det ju att liksom försöka undersöka hur tjejer i den åldern navigerar vardagen i Malmö, både socialt och rumsligt. Så.
Ska vi berätta vilken ålder vi pratar om
då? Ja, 16-19 år. Och, så att de var i gymnasieåldern, alla tjejer.
Och hur många var de då?
Alltså, de var bara 22 stycken, så att de var inte så många. Men jag träffade dem under upprepade tillfällen och gjorde intervjuer och fokusgrupper och sådana saker med dem. Så att en kvalitativ studie som mer går på djupet då, snarare än att det är en bredd. Så, så vardagen var fokus, men sen så var jag ju särskilt intresserad av att ta reda på hur de möter olika ideal, normer, strukturer, hur de liksom navigerar där, också gör motstånd eller försöker hitta strategier. Så att deras aktörskap också viktigt i studien.
Gör de motstånd?
Ja, men ja, det kan man ju diskutera vad som är motstånd och inte. Men absolut, beroende på vad vi pratar om, så kunde jag se stråk av motståndsaktioner. Men annars kan det handla mer om strategier eller att hantera saker så på olika sätt.
Ja. Vad var det du kom fram till då? Eller vad kom avhandlingen fram till?
Ja, det var ju en mängd saker. Så. Men det jag kanske ska säga innan vi kommer fram till, vad jag kom fram till var ju att en viktig del i studien var ju också att tjejerna som deltog bor i olika delar av Malmö.
Mm.
Så, och det var liksom en strategi från min sida att det skulle vara så för att kunna liksom se till de skillnader som jag ändå antog skulle synas i materialet.
Gjorde du det då? Var
ja,
det skillnader?
Men, Det
syndes
var det.
Tydligt då?
Jag tycker det. Alltså, Malmö är ju en segregerad stad.
Mm.
Och det är stora ekonomiska liksom, klyftor och ojämlikhet sett till hälsa med mera.
Mm.
Så att ja, det fanns både likheter och skillnader. Mm. Det fanns ju gemensamma erfarenheter sett, och då var det främst kopplat till tjejpositionen. Alltså mötet med könade normer och sådana saker. Men också skillnader beroende på var man bor eller vad man har för bakgrund.
Vad tänker du då när du hör Johanna berätta om de här frågorna? Är det någonting som du själv har reflekterat kring?
Nej, men det är klart. Så grejerna, bor man här i Malmö, är man uppväxt i Malmö, så är det såklart det är liksom grejer man har alltid reflekterat kring. För det kan ju vara så här, jag själv är ju uppväxt i Nydala och sen flyttade vi till Limhamn och nu bor vi där vi ofta, alltså det har varit så här att jag har bott i många delar, så har jag inte gått i skola där jag bodde, så jag har typ varit runt om i hela Malmö, och där ser man också tydliga klyftor också. När jag bodde på Limhamn, då var det inte samma ungar typ som när jag bodde exempelvis på Nydala. Hur de betedde sig, hur deras föräldrar var, vilket är förståeligt egentligen beroende på deras ekonomiska situation bland annat. Så det var någonting som man kunde se väldigt, väldigt tydligt. Och det som jag har tyckt var problemet, det var att man fick aldrig, vissa tillfällen så fick man aldrig vara med och i vissa processer för att utveckla staden som ung då, och inte bara ung utan med just den här bakgrunden som man har, för kanske man är ju inte etnisk svensk, och just det här spelar också väldigt stor roll. Och jag tänker, och vissa kan ju vara så här att okej, det är viktigt att identifiera det problemet, men sen behöver man hitta strategier för att jobba, för att liksom kunna motverka det som
eller
händer.
Eller göra det möjligt.
Göra det möjligt, ja. Precis. Ja, det är det, och det är just detta som har liksom alltid varit ett problem. Och vad jag ser det, alltså än idag, även om jag har liksom växt året, så nu universitet, lite äldre, så är det ändå någonting som tyvärr existerar idag.
Hur ser det ut då, konkret?
Alltså rent konkret, om man ska vara ärlig. Alltså då, hur det ser ut, alltså det beror självklart på vilket område du bor i Malmö. Det här avgör ju också omgänget man har. Sina vänner, det påverkar också. Sen är det också här att vilken utbildning man väljer blir också påverkad av detta. Så det är typ en kedja eller någon viss ond cirkel tyvärr som gör att man stannar där man är. Sen är det ju så här att det påverkar senare också. Okej, vilka jobbmöjligheter som finns? Var kan jag liksom... Idag ser man väldigt mycket att jobbet idag, det går väldigt mycket genom kontakter. Men ifall jag inte har några kontakter, vad kommer jag göra? Så det är väl detta som egentligen... Det hänger väldigt mycket ihop.
Jag tänker på det som Johanna sa om strategier. Och då funderar jag på, hade du och dina kompisar, eller har du och dina kompisar strategier för hur ni ska röra er eller bete er eller liksom motverka det här som du beskriver? Finns det, liksom, har ni tänkt ut någon strategi?
Alltså grejen är att ibland känns det mer så här att, vilket är jättesynt, och det, jag säger inte det här nu för att det är synd eller så, absolut inte, men det är för att jag tycker det är väldigt viktigt att verkligen hitta, liksom, gå till grunden och identifiera. Nu har vi identifierat problemet. Okej, hur kan vi göra för att förbättra detta? Och det finns självklart. Vi har liksom tänkt väldigt mycket på att okej, varför är det så här att... om vi tar ett exempel på universitetet. Vissa kan ju få ett jobb redan vid första året, ett sommarjobb. Inom branschen, inom det man håller på med. Men andra kan liksom ha jättemycket svårigheter med att hitta ett sommarjobb. Och det har ju väldigt mycket med att okej, var bor man i staden? Vem ens föräldrar är? Vad deras utbildning är? Vilka kontakter de har? Och det gör att den här personen hamnar mycket, mycket högre upp än vad jag hamnar. Med tanke på att exempelvis, mina föräldrar har ju inte de här höga positionerna i vissa företag. Så det handlar om att liksom gå tillbaks till problemet, som sagt, identifiera det och hitta strategier för att motverka eller förbättra. Och det här med att jag och mina vänner, det är klart, vi har tänkt liksom väldigt mycket på att hur gör vi? Okej, hur ska vi göra? Och det är väl därför man försöker liksom engagera sig så mycket som möjligt, men samtidigt kan det också kännas lite jobbigt ibland, för man tänker okej, varför ska jag liksom göra dubbelt jobb? Pratar vi om skolan, då måste du göra väldigt bra av det i skolan, och sen måste du liksom försöka nätverka så mycket som möjligt för
att... Du menar att ansvaret ligger jättemycket
precis,
på dig?
Precis, ja, och det är det som är väldigt synd, alltså det är det som är jättesynd egentligen, att jag får, alltså jag måste göra dubbelt jobb, exempelvis nu ifall vi pratar om sommarjobb. Och det är väl det kanske som vissa upplever, eller det är det liksom jag har sett rent konkret exempel. Då har det varit så här, men andra kan ha det väldigt lätt. Och detta beror dels på att vilken bransch man är i. Just tekniska branscher brukar liksom vara mer mansdominerande för att man är en tjej. Och sen kan det också handla väldigt mycket om ens bakgrund, vilka kontakter man har, vart man bor i staden och hur... Det är dessa förutsättningar.
Mm. Vad tänker du, Johanna, när du hör då?
Nej, men jag känner igen det jättemycket från dels studien jag gjorde, de berättelser som tjejerna delade med sig. Mm. Ja, men det finns ju också annan forskning också som pekar på just det här känslan av att behöva göra mer, att anstränga sig mer, att nästan liksom utbilda andra i att... Så.
Alltså inte bara vara duktig i skolan.
Nej, det hjälper inte.
Exakt, och tyvärr, skötsam och sådana saker. Så det känner jag igen.
Men det är ju ett tjejfenomen också, så tycker jag.
Dels detta också, ja. Det är väl det också.
Att det inte bara att man ska vara bra, är man tjej så måste man vara extra bra, tänker jag, oavsett vad man har för bakgrund.
Mm.
Men du Johanna, när du valde ut de här tjejerna, du sa att det var viktigt att få en bredd och en stor mångfald. Hur gjorde du då? Hur gick du tillväga?
Rent konkreta för att så hitta dem och sådär, menar du? Ja. Jag gick dels via gymnasieskolor, försökte jag göra, så en del av de deltagande tjejerna hittade jag via olika gymnasieskolor. Och då tänkte jag att eftersom de flesta gymnasieskolor i Malmö ligger liksom i de centrala delarna, eller gjorde i alla fall då, nu kanske det har hänt saker, jag vet inte, så tänkte jag att då borde det ju vara en mix av olika liksom, ungdomar med olika bakgrund på skolorna. Så det var min tanke. Sen var det ju inte riktigt så. Utan skolan är ju rätt så segregerad och
uppdelad. Du
så att det blev att jag skrev ett helt kapitel i avhandlingen om det. Det var inget jag hade planerat, men det blev en så liksom stor del i deras vardag och berättelserna där, så att det blev så. Men sen så gick jag via olika ungdomsverksamheter och sådär, lite snöbollsurval som vi brukar säga, att det ena ledde till det andra då. Så att ja, det var så jag gick tillväga.
Och så fick du din lilla palett.
Ja, det
olika...
blev ändå så. Det var min plan och det blev så till slut. Ja.
Vad kom du fram till då? Eller vad kom avhandlingen fram till? Vad var det viktigaste i den, tycker du?
Man tar upp några saker här då. Jag tänker att det viktigaste nog ändå var alltså de här skillnaderna. Alltså både de gemensamma erfarenheterna som trots allt finns sett till liksom tjejgruppen då. Men också de skillnader som finns. Det är svårt att prata om tjejer som en enhetlig grupp, för att vi måste också se till andra maktstrukturer då. Och hur de inverkar på tjejernas vardag. Så att jag tänker att det någonstans var det viktigaste resultatet, kanske i kort, väldigt korthet då.
Du lyssnar på Stadsutvecklingspodden, idag om genuskodade platser. Och jag pratar med Johanna Sixtensson och Doa Altay om hur det är att röra sig i stan som tjej och kvinna, eller leva i stan. Du sitter ju med i referensgruppen för unga till Tillväxtkommissionen här i Malmö. Vad är poängen med era röster eller ögon? Vad är poängen med det? Vad är din uppgift? Vad gör du där?
Nej, men precis. Det är väldigt, grejen är att idag ser man att, som Johanna sa, eller din forskning egentligen går ut på att vissa platser kan vi också känna oss väldigt obekväma i, otrygga. Och dels, vi tror att det kan ju bero på att unga har inte inflytande redan i början av processen. Om vi nu kan prata om en byggnad, så finns det liksom det finns inte ungas perspektiv, tas inte där. Och det är väl därför jag är med i referensgruppen för unga. Och det vi gör egentligen är att vi diskuterar och analyserar olika rapporter utifrån våra perspektiv. För om man tänker hållbart, ur hållbarhetsperspektiv, så är det ju vi som bor i staden och det är vi som kommer att bo här mycket mer, alltså mycket längre. Så våra synpunkter är också extremt viktiga. Och med tanke på att det som är väldigt, väldigt intressant också med vår grupp, det är ju att även om vi kanske generellt är vi unga, är det unga referensgruppen jag tillhör, men det är också så här att var jag ung kommer ifrån inom viss, det kan ju vara föreningslivet, det kan ju vara ett visst företag, vi har ju olika bakgrunder helt enkelt, och det är väl det som gör det ännu mer intressant, för att vi kan analysera saker och ting från olika perspektiv även om vi anses vara ungas referensgrupp.
Mm. Känns det som att ni blir lyssnade på riktigt då? Att ni, era röster faktiskt är viktiga eller tas på allvar?
Nej, men det här är också väldigt viktigt, för om man ser det normaltvis, eller jag har ju suttit på många möten, då har det varit så här att man vill bara bocka av att ungas perspektiv finns där. Man bara, okej, det är bra. Vi har med någon ung här i mötet, så ser det bra ut. Men jag anser att vi får möjligheten att vara med. För sist hade vi också någon forskare som vi fick diskutera hans rapport också, och hur det påverkade tillväxten i Malmö. Så det är extremt intressant. Så det är ju så här. Och det är egentligen vi vill liksom uppnå, det är ju att allting handlar egentligen om att hitta strategier för att vi ska liksom kunna ha så hållbart samhälle, eller i Malmö så möjligt, så hållbar stat som möjligt. Och då handlar det väldigt mycket om att okay, involvera unga redan i början. Om vi nu pratar om platser, vad är det som gör att vissa personer inte vistas där? Okej, okay, då finns det ju en orsak. Istället för att, det är ju lätt hänt att man liksom pratar om att ah, de här unga vill inte hänga, de här unga vill inte hänga där, varför? Då kan man tänka, okej, okay, de vill inte hänga där, vad är orsaken bakom det? Och så går vi tillbaka till strategin. Bland annat är det ju så här att, jag minns, vi pratade igår, jag och Vlora, som är vår ledare typ, på kommissionen. Och då var det så här att vi pratade om bland annat hur man kan jobba. Och då allting egentligen landade på att involvera redan från början oss unga helt enkelt. Och det kan också vara så här, exempel, det finns vissa förvaltningar som jobbar med det jättebra i Malmö stad. Och jag har hört att exempelvis kulturförvaltningen involverar redan unga i början av deras processer. Men däremot, vissa förvaltningar gör ju liksom inte det. Det här är kanske någonting som fritidsförvaltningen exempelvis kan ju ta och lära sig från kulturförvaltningen i det fallet till exempel. Så, och sen finns det ju väldigt många faktorer som gör att, om vi nu pratar om platser, till varför vi inte hänger där. Okej, när man väl idag är det ju så här att vissa platser finns ju redan, så man kan liksom inte säga okej, vadå, vi kan ju inte bara riva dem och sen kom unga, nu ska ni få bestämma. Det är inte det det handlar om, utan okej, hur kan vi åtgärda det som finns där? Kan det vara så här att, pratar vi exempelvis nu fritidsgårdar, kan det ju vara så här att någon viss typ av personal som är ju där på fritidsgården, som, ja, det kan ju vara liksom vissa typer av personal som attraherar också.
Mm. Så att det blir lockar, menar du?
Precis, ja.
Mm. Nej, men jag tänkte, vi har ju varit inne på det, både Johanna och du då.
Yes.
Det här, de här hindren och ramar som unga tjejer framförallt då i Malmö har att förhålla sig till. Mm. Och då pratar vi om klass, bakgrund. Du nämnde det är svårt att vara tjej och med en annan etnisk bakgrund än en svensk att komma in på arbetsmarknaden, till och med få sommarjobb och så. Vilka är de här hindren? Vad är det liksom, vad är det som står i vägen? Vad säger du då?
Vad som står i vägen, det är ju, jag tror det beror på jättemycket vilket perspektiv man ser det ifrån också. Men rent generellt skulle jag nog säga den här ibland, alltså ifall man nu kan vara väldigt sådär ärlig och väldigt konkret med det, det handlar mer om att vissa kan tänka att jag vet liksom inte hur det ser ut, var är vägen, alltså hur kan jag nå dit? För man känner sig att man är alltid där nere.
Liksom, hur känns det?
Hur det känns, ja, men alltså jag har ju liksom haft kontakt med massa unga och så vissa har tänkt så här, okej, men hur kan jag komma dit? Pratar vi sommarjobb, hur kan jag komma dit? Pratar vi exempelvis nätverkande? För nu är det så här att, ja, det är väldigt många nätverksträffar. Det är väldigt mycket det här med att, ja, man ska nätverka för att liksom, mycket funkar ju genom nätverk. Att nätverka. Och då tänker man, hur ska jag göra? Ja, men det finns jättemånga nätverksträffar. Hur kan jag gå dit? Det är väl vägen dit som är problemet. Det är väl det, för det finns jättemycket, jättemycket föreningar.
Men är det okunskap då, så att man inte vet vilka dörrar som ska öppnas eller så?
Alltså det som är jättesynd, det är att det finns dörrar. Alltså jag ser ju att vissa företag, många föreningar, TIF jobbar jättebra, många andra föreningar jobbar jättebra, Malmö stad, det finns, men det är vägen dit som är problemet. Det är att man inte vet att detta existerar.
Mm. Vad säger du, Johanna?
Ja, nej, men jag tänker också att det handlar ju också om sociala hierarkier.
Alltså, nej, precis.
Och skillnadsskapande processer där, ja, den unga gruppen är ju också lite lägre värderad då än den vuxna gruppen i Sverige. Men sen så har vi ju en könsojämlikhet som vi pratar om här idag. Och vi har liksom en rasifieringsprocess som faktiskt finns i vårt samhälle som någonstans hierarkiserar eller värdesätter människor med olika hudfärg eller andra liksom religiösa uttryck.
Annan bakgrund.
Mm. Ja, men det är ändå bra, tror jag, att sätta ord, inte bara säga annan bakgrund utan också
etnisk bakgrund.
Ja, det är just detta.
Det är ju en konstruktion, ett görande, att vi liksom hierarkiserar människor.
Vi gör skillnad på
vi
människor.
Vi gör skillnad, precis. Mm. Och det skapar ju såklart hinder i samhället. Så det är viktigt att vi pratar om det.
Såg du det i din avhandling också? Eller pratade tjejer om det?
Absolut, jag hade ju en blick på de maktordningarna. Det var ju väl, liksom, jag var intresserad av vardagen, men jag var också intresserad av de här maktordningarna och strukturerna och hur de inverkar på tjejernas vardagsliv. Det var en del av liksom, syftet i min studie också.
Nu är studien gjord i Malmö. Men går det att dra slutsatser som man kan använda sig av utanför Malmö också, tycker du?
Ja, alltså det är ju berättelserna som tjejerna delar med sig. Jag är ju väldigt knutna till Malmö som stad, men Malmö är ju ingen isolerad ö, utan det är ju liksom en del av den svenska samtida kontexten. Så jag tänker absolut att man kan dra nytta av dem liksom, i stort också utanför Malmö. De processerna finns ju på andra ställen också, nationellt. Liksom.
Vad är det för nytta man kan dra då? Vad är det liksom,
ja, men jag tror att det är att förstå det här skillnadsskapandet. Att det, så. Det är ju att, hur det kan upplevas, till exempel. Det skapar gränslinjer i vardagen.
Och då är ju det den Nobelprisfrågan, eller 100 000 kronors frågan är idag. Hur ska vi göra för att bryta det här då? Öppna, om vi kallar det för öppna dörrar eller visa vägar eller så. Vad är det som behöver hända eller ske för att vi ska öppna upp för människor med annan etnisk bakgrund, med göra staden jämställd och jämlik för alla?
Jag tror att det är vi som ska öppna egentligen våra hjärnor helt enkelt och vara mer open-minded och acceptera. För alltså, om man nu ska rent konkret, för det är alltså egentligen hela det vi har pratat om handlar om detta. Det handlar om att okej, vissa förstår verkligen inte att man inte ska tycka så här om den här personen beroende på personens etniska bakgrund eller bakgrund generellt eller bara eller kön. Så summan av kardemumman kan man säga, det handlar om detta.
Sen, men vem ser ansvaret, tänker jag? Ja, det är vi naturligtvis som medborgare, men
det beror också på vilket perspektiv man ser det ifrån också.
Vad säger du, Johanna?
Svår fråga, men det är ju alla som svar, tänker jag. Ja. Och det är ju svårt. Sådana här initiativ, jag menar, som där du är med, det är ju jättebra. Och det finns ju många bra initiativ i Malmö, tänker jag. Men så länge den här ojämlikheten finns kvar, så man kan liksom inte planera bort den rumsligt. Eller. Så att den måste ju bemötas.
Just den här segregationen, alltså. Det är så.
Ja, exakt.
Och det är så tydligt i just Malmö. Alltså går man till vissa områden, då är det bara folk av just den här bakgrunden. Mm. Andra områden har det liksom varit okej, bara folk från den här bakgrunden. Mm. Så vissa ställen kan det vara så här att det kan vara, för vissa kan det vara jätteobekvämt att hänga i Limhamn, för andra kan det vara jätteobekvämt att hänga i Rosengård. För det är så motsatsen till varandra, vilket är jättesynd, för det är ju en stad alltså. Mm. Så,
men hur möts vi då? Hur nu sitter jag och visar här med händerna, jättekonstigt, men så hur ska vi känna oss trygga i Malmö och Rosengård?
Att inkludera, helt enkelt.
Ja, och hur gör man det då?
Det, alltså, grejen är att det är också jättesvårt att säga hur man gör det. Man kan liksom inte sätta, men jag hade nog sagt att man hade liksom jobbat strategiskt, som sagt, att hitta en strategi, vad är det som saknas? Pratar vi i vissa förorter, då är det väldigt mycket okej, folk saknar ju utbildning, folk saknar jobb, och det är det som bidrar till att det är ju minskad jämställdhet. Och där handlar det om att när man vid planeringen, vid olika processer, det kan ju vara mötesplatser eller andra aktiviteter, då ska man ha deras perspektiv, och inte, jag pratar nu inte bara deras, alltså förorternas människor som bor där, absolut inte, nu pratar jag om folket som är Malmöbor, perspektivet, deras perspektiv, ta in det, för att liksom, för det är de som kommer ju ha användning av exempelvis mötesplatser eller aktiviteterna. Det är detta det handlar om.
Men jag tänker att människor som Johanna, som är forskare, skriver avhandlingar och pekar på någonting, och du som är aktiv som ung kvinna, alltså tillsammans så händer det ju saker. Mm. Du pekar på saker och du pekar på saker, och så gör man det ihop. Mm. Hur hoppfulla är ni då för att det här ska ske snart, nu? Alltså öppna möjligheter.
100% alltså.
100%.
100 000.
Vad säger du?
Jag har jättesvårt att svara på sådana frågor. Ja. Nej, men det är ett pågående arbete, och så länge det pågår så får man ju vara hoppfull då, tänker jag.
Precis.
Och inte ge upp då, kan man väl säga.
Nej, precis. Och att organisera sig som du gör, och det är ju kanske det enda sättet att så skapa förändring, att gå samman med andra och driva sin sak. Mm. Och ja, så länge det sker då, så försöka vara hoppfull då.
Det låter hoppfullt tycker jag.
Det låter hoppfullt, ja, tycker också.
Ja. Ska vi hålla där?
Super.
Tack så hemskt mycket Johanna Sixtensson, forskare vid Malmö universitet och Doa Altay, student vid Lunds universitet och Malmöbo. Tack.
Tack så mycket.
Stadsutvecklingspodden görs av Institutet för hållbar stadsutveckling i Malmö. Det är produktionsbolaget Umami som producerar och jag som leder samtalen är journalist och heter Agneta Nordin. Vi hörs snart igen.